temat Guds vishet, det är så stort och centralt i Bibeln så att det skulle kunna gå och tala många söndagar om det. Det var 3 veckor sedan jag stod här och började. Och då var det Jobs bok som jag talade utifrån då. Och jag tänkte nog att det räcker för en söndag till minst. En gång när jag var medlem i en församling i Örebro, då predikade den pastorn över en text i Romarbrevet. Jag tror det var Romarbrevet 8. Och sen blev det så att han tittade mer och mer, så att det blev ett halvt års undervisning ifrån Romarbrevet 8 i den församlingen. Så kan det vara. Det är inte fel. En av de föreslagna texterna i kyrkårets textsammanställning är från psalm 68. Och den tycker jag passar. Så det ska jag läsa för er nu. Från psalm 68. De 11 första verserna. Gud står upp. Hans fiender blir förskingrade. Och de som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök fördrivs, så fördrivs de av dig. Liksom vaxet smälter för eld, så förgås de ogudaktiga inför Guds ansikte. Men de rättfärdiga är glada. De fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje. Sjung till Guds ära. Lovsäg hans namn. Gör väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Fröjdas inför honom. De faderlösas fader och änkors försvarare. Gud i sin heliga boning. En Gud som hjälper de ensamma till ett hem. Och som för de fångna ut till lycka. Endast de motsträviga måste bo i en öken. Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela, då bävade jorden, då utgöt himmelen sina flöden inför Guds ansikte. Ja, Sinai bävade för Guds ansikte, Israels Guds. Ett nåderikt regn lät du falla, o Gud. Ditt arvland som försmäktade vederkvickte du. Din skara fick bo i det. Genom din godhet beredde du det åt det betryckta, o Gud. Så lyder Herrens ord. Vi ser i med texterna i Jobb och i Saltaren också att Gud en god Gud mot alla. Genom sin vishet så skänker han åt alla utan att göra någon åtskillnad. Det finns ju saker då som alla får del av, både onda och goda. Regnet faller över alla. Det är ju ingen åtskillnad. Solen skiner. Fåglarna kvittrar. Blommorna kommer. Som ett tecken på Gud och skaparen i naturen. För alla. Och det är intressant när man läser i de här texterna i Jobb. Det förklaras ju på ett, man säger, vetenskapligt sätt. Saker i naturen som hör ihop med Guds vishet. Alltså, jag blev förvånad själv. Det förklaras det som vi kallar för vattnets kretslopp. Förklaras här. Det talas om molnen och regn. Och till och med om is. Alltså det är häpnadsväckande. Som allt detta då talar om, det är Guds vishet. Han håller samman alltihopa. Han låter det flöda i sin skapelse. Och då kan man ju tänka på, jaha, han har gjort allting, men då tycker han det är bra. Han tyckte ju det när han hade skapat då. Han sa ju allt är gott, det är gott. När han hade gjort skapelsen från början. Då kan man ju tänka sig att jaha, då kan han ju dra sig tillbaka då. Och det är ju en tanke som människor har haft genom tiderna. Okej, man har kanske accepterat att Gud har skapat skapelsen. Det är det mest logiska. Men sen har han dragit sig tillbaka. Han bryr sig inte. Utan han låter det fortgå. Men det är inte den Gud som de här texterna talar om. Den här Javé som det talas om. Utan jag har i alla fall sett att det är en aktiv Gud. Det är en Gud som är intresserad av det han har skapat. En Gud som vill vara med. Och det är jättespännande. Ta till exempel i Jobb 39:3. Man blir häpen hur vad det egentligen står. Jobb 39:3, det talas om hur Gud bryr sig om det han har skapat. Alltså han hjälper sin skapelse. Jobb 39:3, så här står det ju. Vem är det som skaffar mat åt korpen när hans unga ropar till Gud där de svävar omkring utan föda? Fantastiskt. Herren är med. Han är nära. Han hjälper både människor och djur. Så Guds vishet är inte någonting abstrakt eller någonting teoretiskt eller någonting som bara måste finnas där på något sätt. Utan Guds vishet har med Guds hjärta att göra. Han vill vara nära. Han vill komma in i våra sammanhang. Han vill vara nära i mitt och ditt liv. Och om vi då tänker på Guds vishet på det sättet, då blir det lite skillnad. Han är inte där långt borta, utan han är nära. Gud, Herrens hjärta är varmt. Han känner för dig och mig. En närvarande vishet. Och det är det som de här texterna talar om. Och det texterna uppmanar oss att lova den Herre som är sådan, som inte är långt borta. Lova honom. Det är för att det är bevisat i historien vad han har gjort med människor. Och texterna talar till oss nu i den här generationen, som i alla generationer. Titta vad Herren har gjort. Titta hur han är. Att han bryr sig om. Lova Herren. Han är värd det. Det är Guds vishet. Och det är en vishet som vi kan inte förstå den. Det står ju där i Jobb. Vi kan inte fatta Guds vishet. Nej, det kan vi inte. Och vi kan ännu mindre bestämma över den. Alltså vi skulle kunna tycka att Gud ska göra det och det. Och det är klart att människor tycker det och har tyckt i alla tider också. Varför griper inte Gud in om han är så vis, så allmäktig? Varför gör han inte det och det? Vi skulle vilja ha en Gud som vi kunde köra med. Kanske. Gå dit och dit, gör det och det. Det som vi vill. Men så är det inte. Det går inte att, så att säga, manipulera Gud. Det går inte, utan det är hans vishet, hans sätt att känna, att vara. Det vi ska göra är att ge honom plats. Släppa in honom i våra sammanhang, i våra liv. Och vara glada och tacksamma. Det är för att det stod om självkloka människor. I 37 och 24 stod ju det. Jobb 37 och 24. Självkloka människor. Han vill inte ha med dem att göra. Självkloka. Alltså självvisa skulle man kunna säga då. Människor. Självtillräckliga är en annan synonym till det ordet. Självkloka människor. Och det finns väl. Och det är väl en frestelse man kan... Det är ju lätt gjort. Man nöjer sig själv närmast, att säga. Det finns en liten bok som ni vet som heter Jona. Jona bok. Och det är väl ett exempel på en människa. Han var ju en Guds tjänare, en profet. Men han blev självklok tyvärr. Han hade svårt med det där med Guds vishet och Guds kärlek till människor. Utan han ville att det skulle vara på hans sätt och på hans villkor. Ska vi titta lite grann för att få kontrast? Jona 3, om ni har med er mobilen, hör på att säga. Om ni har med mobilen. Det har ju nästan blivit så när man kan liksom titta i mobilen, och det är väl bra. Jona 3 och 10 till exempel. Jona lyder Herren, står det i överskriften där då. Alltså han gick ju för att han predikade ju där i Nineve, världsstaden, världsrikets huvudstad då. Och det var ju det han skulle göra. Så han lydde ju Gud. Men i vers 10 står det där, vers 3 och 10 står det, då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så. Alltså Guds hjärta vändes till de här människorna, och han förgjorde inte staden. Gud ville ju liksom fördärva staden för att den var så ond, full av ogudaktiga människor. Men Herrens hjärta vändes så att det blev kärlek istället när han såg människorna. Men vad hände då med profeten? Och han tyckte det där var jättedumt. Han såg ju framför sig att Gud skulle straffa dem. Att Gud skulle fördärva staden. Så han tyckte inte om det, profeten då. Han ville så att säga manipulera i sin självklokhet. Sin självvishet, så ville han säga till Gud att nej, det där var inte bra. Du höll inte ditt ord. Du skulle ju ha fördärvat dem när de var så onda. Så det är ett exempel på en människa, och det verkar mot slutet som att han var sån hela tiden. Han tog inte lärdom, Jona, stackaren. Trots att han har varit i fiskens buk och trots att Gud hjälpte honom och visade honom. Så boken slutar i det att ett samtal med honom. Men det står inte att han på något sätt förstod Herren. Utan tvärtom. På något sätt det slutar i ett tomrum där. Självklok människa. Och det kan vara tragiskt när det är så, förstås. Det finns ett par andra ord där i psalm 68. Det står om rättfärdiga människor. Rättfärdiga människor. Ja, rättfärdiga människor. Vad menar vi med det när vi talar om det nu då? Jag ska ge några synonymer som jag har tagit fram ur en ordbok då. Rättfärdiga människor. Syndfri, god, moralisk, renhjärtad, rättskaffens, rättvis, rättrådig, korrekt, ostrafflig, gudfruktig, from, står det. Rättfärdiga människor. Ja, hur blir man det då? Om vi var självkloka när vi tänker utifrån oss själva, hur kan vi då bli rättfärdiga? Ja, jag har inget annat svar på än att man blir kanske det när man umgås med Herren, när man vandrar med Herren, när man vill ha med Herren att göra. När man instämmer i när lovsången till han som styr allting, som håller upp allting, då kanske man kan bli liksom färgad utav Herren. Vara rättfärdig. Bli en mera rättvis människa. Bli en mera... Få ett annat perspektiv på saker. Tala med insikt, står det också i Jobb. En människa som talar med insikt. Jobb 38:2. Att man har förstått någonting. Man har förstått lite grann hur det hänger ihop. Och det måste ju komma genom att man umgås med han som håller alltihopa i sina händer. Vandra med Herren. Och David, som skrev så många dikter och psalmer, han på något sätt hade ju fått vandra med Herren ända från början. Det kan man läsa i Samuelsboken första, om väldigt ingående, personligt. Innan han blev kung, hans liv gick ju ut på att, eller man ser tecken på att han ville hålla sig till Herren, att han hade förstått att allt beror på att Herren vill göra vad Herren vill göra. Och att David ville ställa sitt liv under Herrens beskydd och vilja. Och det är så fint. Så när man ser då i de här dikterna som han skrev när han är kung, så ser man att det verkar som att han har kunnat behålla den platsen. Att inte han, trots att han var kung för ett rike där då, framgångsrikt rike, blev så självklok så att han så att säga blev blind för att det är Herren. Det är på grund av Herrens nåd allting. Utan man ser att han har behållit det. Det är en väldigt, väldigt starka uppmaningar i psalm 68. Titta på vers 5. Sjung till Guds ära. Psalm 68, vers 5. Man ska sjunga och tacka Herren. Varför det då? Varför ska vi göra det? Jo, men det står ju där på en gång. Det räknas ju upp. Herren är de faderlösas fader. Han är änkors försvarare. Han hjälper de ensamma till ett hem. I den spanska bibeln som jag ofta läser, då står det där att han hjälper dem att kunna bo i familj. Fantastiskt. En Gud som är aktiv, som hjälper dem ensamma. Känner du igen dig? Och en Gud som för ut de fångna till lycka. Där står det i den spanska, han för ut de fångna till framgång. Tala om att det är en Gud som är aktiv, som kommer nära. Och frågan är då vilken, när jag har försökt måla upp det här perspektivet då, mellan Herren i sin vishet, mellan oss som riskerar att bli självkloka, som riskerar till och med att bli ogudaktiga, motsträviga. Frågan är då, vilken relation vill du och jag ha med den här himmelens Gud? Vilken relation vill vi ha? Och jag kan inte annat än att uppmana oss då att ta emot hans hjälp idag. Släpp in honom. Spring inte ut i öknen som en sån där självklok människa. Bli inte som en vildåsna i öknen som springer bort. Utan kom in. Kom hem. Han står där nära oss och bjuder in oss. Han vill hjälpa oss som ofta är ensamma till att få ett hem. Vi får vara i hans familj. Han tar hand om oss. Jobs bok talar ju mycket om lidande. Men den talar ännu mer om Guds vishet. Och i Saltaren så sjunger David om, och andra som har skrivit psalmer, om lidande, ondska, om sånt som går emot Herren. Men det talas och sjungs ännu mer om Guds vishet, Guds rättfärdighet och Guds nåd. Läs psalm 136. Där finns det en refräng som kommer igen, kommer igen, kommer igen. Ty hans nåd varar evinnerligen. Den kommer igen. Det liksom spikas fast. Hans nåd varar evinnerligen. Och tänk att det kunde bli vår vad ska jag säga, själva sammanfattningen av våra tankar om Gud och om oss själva, om våra liv också. Tänk vad fint att kunna ha ett sånt vittnesbörd och kunna säga det, och att det är sant. Hans nåd varar evinnerligen. Och det är så stort där när kung David skriver sina psalmer. Han kunde ju ha låtit psalmerna förstora honom som kung, att det är David som är så framgångsrik, som har gjort så mycket gott, som har utvidgats riket, som har besegrat fienderna. Men han gör inte det, utan det är Herren. Herren, Herren. Det är Herren som har gjort allt gott. Och David ställer sig på de lägstas nivå. Han ställer sig tillsammans med den här änkan, den faderlösa, den som inte har något hem. För att han vet att han är lika beroende utav Herren. Så sammanfattningsvis, låt de här texterna tala till dig och låt dig bli förändrad. Det är inte farligt. Jesus är inte farlig. Var inte självklok som Jona. Spring inte ut i öknen som en vildåsna, rebellisk. Utan låt Herrens ansikte komma nära dig. Han vill ställa sig mellan dig och det som är ont. Han vill ställa sig mellan. Jag har hittat en bibelöversättning som översätter det, som säger det. Han tar fighten, han tar striden. Han går emellan så att du slipper vara närmast. Han ställer sig närmast det som gör dig ont. En sån Gud har vi. Många i vårt sammanhang, i vår värld, i vår stad, är både fattiga, ensamma, övergivna, sårade, slagna, förlorade i vår tid. Vi hör och ser det i nyheterna varje dag. Och de finns nära oss. Kanske kan vi någon gång få få bli nådefull mot någon människa. Eller få förmedla på något sätt att det finns någonting som är större. Det finns någon som kan gå emellan. Någon som har tagit fighten en gång på korset. Men, och han finns där han vill och han kan. Han ställer sig panna mot panna med det onda. Han gör det. Du slipper vara där. Han ställer sig där. För att din framtid ska bli ljusare. Tack Jesus att du är närvarande. Tack att du finns här nu och du ser våra hjärtan och vår längtan. Vi vill böja oss inför dig och vi vill lova dig. Och vi vill be att du ska komma lite närmare. Du vet alla problem vi kan ha. Vi tror att du är den bästa att stå framför oss. Att stå emellan oss och det onda. Vi vill ha dig i våra liv. Vi vill vara familj med dig.